I Kulturpoddens sommarspecial sänder vi en femdelad serie med filmregissören Klaus Härö som ser tillbaka på sin över 20 år långa karriär. I det sista och femte avsnittet berättar Klaus Härö om sin senaste film, Aldrig ensam, som handlar om utvisningen av 8 judar från Finland i samband med andra världskriget. Vad tycker Härö att filmen kan bidra med som konstform när det gäller att belysa verkligheten? Redaktör för serien är Silja Salgren, Fodstad.
Heitkö? Mitäs täällä tapahtuu?
Nyt on vähän huono hetkisti.
Ei, älä viitti. Miksei näitä päästetä maihin?
Tuli uudet määräykset.
Filmen Aldrig ensam handlar alltså om den judiska affärsmannen Abraham Stiller som 1942 kämpar för att försöka förhindra utvisningen av den judiska familjen Kolman. En utvisning som man redan då visste skulle få ödesdigra konsekvenser. Och då frågar jag mig, hur väcktes ditt intresse för den här berättelsen från första början?
Aldrig ensam är en film vi har hållit på med i över 15 år. Jag tror det var efter den bästa mödrar som producent Ilka Matila. Jag satt ner och bara satt och bollade och pratade. Vad skulle vara den där filmen som man skulle göra om man bara skulle få välja? Vad skulle vara den där filmen som man måste göra och måste berätta? Och då tror jag att båda sa, utan att veta om den andra, vem som sa först, att de finska judeutvisningarna. Och den andra sa, menar du allvar att jag har tänkt på precis samma sak? Och då börjar vi redan liksom se oss omkring att var skulle den här storyn finnas? För det är ju så här alltid att när du läser en historiebok så kan du tycka att nu har jag det. Så läser du en till, en bok av en historiker. Och ser du att det öppnar liksom inte en dörr till utan massa dörrar till. Och du kan läsa två böcker och det finns liksom två helt olika åsikter. Och så en bok till. Och ju mer jag läste om ämne så mer kändes som att här finns så mycket att berätta. Var ska man börja? Och det är klart att jag växte upp med den tanken att den liksom vetskapen inom situationstecken att Finland, trots att vi samarbetade med tyskarna under andra världskriget, så utvisade vi inga judar. Och det där som jag trodde var en sanning visade sig vara en halvsanning. Jo, vi visade inte ut någon av våra egna judar, vilket är jättefint. Men vi utvisade 8 civila, plus faktiskt en del också krigsfångar som var judiska. Så det där vi visade ut. Också Finland hade liksom sin andel i allt det här. Och jag kände mig, minst när jag fick veta det här och förstå att Finland också hade sin del i det här, kände jag mig besviken, jag kände mig liksom lurad. Och ganska långt tror jag den här filmen har vuxit ur den här känslan av varför måste det vara så här. Och när vi då började se oss om efter, var är vår story, så mötte vi, liksom, den frågan kom ju ganska osökt snart, att när det här hemska hände, fanns det någon som försökte förhindra det? Och då mötte vi i Ronny Smålands bok om Abraham Stiller, mötte vi den här judiska välgöraren Ruben Stillers farfar och Maurits Stillers, filmregissören Maurits Stillers bror, som var en av dem som försökte förhindra de här utvisningarna och faktiskt först trodde att han hade lyckats tack vare sina kontakter, tack vare en viss inflytande, men sen visade sig att direkt inte det här liksom, den här ska vi säga, det här hatmaskineriet var större än det han lyckades sätta emot.
Tässä kaikki seurakunnan jäsenet ja kaikki Suomen juutalaiset, 1000. Näyttääkö susta, Ryynänen, siltä, etteikö me pystyttäisi huolehtimaan niistä muutamasta onnettomasta?
Oletteko se samaa mieltä? Ottaako seurakunta vastuun näistä?
Ottaa. Vastuu meidän. Me annetaan näille työtä ja koti. Teet näistä itsellesi.
Mä puhun nyt heidän kanssaan, en sinun kanssa, Stiller.
No, vad säger du? Jo, tanken är ju god, men...
No just niin. Eihän tähän kukaan yksin pystykään. Mutta meitä on tässä monta. Just niin.
När du gav dig i kast med den här berättelsen, när det på något sätt började få någon slags form, att du visste vilka rollkaraktärer som ska ändå ingå i det här. Kommer du ihåg vilken typ av bilder du såg framför dig? Fanns det en specifik bild som var någon slags startpunkt för processen? Eller?
Jag tror nog att det jag först såg framför mig var den här karaktären. Att det som var så underbart med Abraham Stiller var det att han var liksom en person med ett stort hjärta och en stor käft. Alltså otroligt, en god människa. som man liksom bland judarna talar man om mensch, en verklig människa, en människovän, en människa som älskar sin nästa och bryr om sin nästa och inte bara tänker på sig själv. Och han är ju lite, Abraham Stiller är lite av en legend inom den judiska liksom befolkningsgruppen här, men den övriga befolkningen känner inte lika väl till honom. Och när jag då läste om honom och hörde om honom, tyckte att han var alldeles underbar, just i det att han vill gott. Och vi kan tycka om det där, men han är också en person som man kan tycka att liksom han har en kort stubin, han pratar innan han tänker. Så han är också en person som liksom sitter som hand i handske i ett drama. Så att vara en person som alltså man, samtidigt som tittare kan tänka, åh, jag är på hans sida. Men samtidigt, nej men gå inte dit, gör inte det där, säg inte det där, nej. Så jag tyckte det liksom fanns en fin dynamik där. Så det var nog mest honom jag tänkte på, hans karaktär. Och ganska tidigt, när jag för 15 år sedan började skissa på manus, så när jag såg bilder av Abraham Stiller så tänkte jag, men det är Ville Virtanen, skådespelaren. Tänk om man skulle få honom i huvudrollen. Men tänkte jag då, Ville Virtanen, han var väl då 45 så där. Tänkte han är liksom lite för så här testosteronstinn och liksom som en sån här liksom han är, Ville Virtanen är intresserad av hästar och kunnig vad gäller hästar och han var lite som en sån här liksom någon slags liksom häst liksom på väg och liksom i galopp själv, lite för mycket energi, lite för energisk. Och det har ju tiden, de här 15 åren har gjort gott. Så samtidigt som jag hade önskat att filmen hade blivit av tidigare, så kan jag ju säga att med tanke på att det faktiskt sen blev Ville Virtanen som gjorde huvudrollen, så var det ju helt rätt. Och något av de festligaste ögonblicken på den här processen var ju det att när man i 15 år har tänkt på Ville Virtanen och Kari Hietalahti som Arno Antoni, alltså chef för statspolisen, och sett den framför sig, och så kommer den dagen när man sitter vid ett sånt här vanligt bord i ett litet rum på kabelfabriken i Helsingfors med ett par tältstolar, väldigt oglamoröst, och sitter med papper och penna framför sig, med manusen framför sig, och så hör man de här skådespelarna ta de här replikerna i munnen för första gången efter 15 års väntan. Det var festligt.
Janka, kom då man bitte här. Wundervoll Arbeit, Janka. Der Kunde ist höchst zufrieden mit dem Anzug.
Das freut mich zu hören.
Das bin ich. Danke schön, Fräulein.
Frau Kolman. Hänkin on Itävallan juutalaisia.
Du frågar om bilder. Vilka bilder jag tänkte mig. Jag tror att under processens gång så såg jag nog, det här är en historia som vi på ett plan vet att den slutar inte väl. Och det finns ju en filmgenre där det ingår liksom i kontraktet med tittaren att det här kommer att sluta dåligt. Vi vill bara se hur det går till. Och det är film noir. Det vill säga, det börjar ofta med någon som säger, jag borde aldrig ha gått dit. Jag borde aldrig ha lyssnat på den där damen. Eller jag borde aldrig ha tagit det där jobbet. Och så liksom, det slutar, börjar ofta med slutet. Vi ser, det har gått dåligt. Men hur kom vi hit? Och så började vi från början. Och så det var nog liksom, jag hade väldigt mycket film noir i tankarna, väldigt mycket, det var väldigt mycket Citizen Kane och det var väldigt mycket liksom hela den biten som jag hade. Så jag hade en sån här, och sen å andra sidan King's Speech, kungens tal, och den här liksom lite också en, att fast det är drama och fast det är kostymdrama, så finns det liksom en liten komisk touch, eller liksom en liten sån här, vad ska vi säga, inte en sån här återhållsam epok där man liksom, där man sitter som tittare och bara åskådare, och det är liksom lite sådär jämtjockt och vackert, och kanske en mer intensiv, kanske lite operaktig stil. Sam Mendes Road to Perdition är en annan sån här film som jag har burit med mig i 20-25 år nu, som jag tycker liksom är någonting av det yppersta som har gjorts i, om vi kan kalla det, modern tid. Och så, men kanske främst film noir-filmerna, liksom det här att man är omgivad av ett mörker och av en dimma, och man ska igenom den mörkret, man ska igenom den dimman i samarbete med Jimmy Karlsson också den här gången, som då har del i den här berättelsen, kraftig bidrag till den här berättelsen, så har vi också hittat ett hopp, ett stråk, en tråd i filmen som handlar om försoning. Men när du frågar om bilder då ännu, så kanske, jag menar, mycket har hänt under den här processen. Man har skrivit en massa, tagit bort en massa, skrivit igen, tagit bort. Och jag vet inte hur många liksom manus det hade blivit, allt vi har kastat bort under åren. Men det finns en scen ganska i mitten av filmen som är någon slags för mig hjärta i filmen. Att vi har en berättelse om att det kommer flyktingar till Finland. Det är trygga här, Finland slår ihop sig med tysken för att slå en gemensam fiende. och då blir tillvaron för de här judiska flyktingarna farliga, och männen skiljs från sina familjer, de förs till arbetsläger i Lappland. Och där i Lappland har vi en 10-minuters sekvens i mitten av filmen där Abraham Stiller, huvudpersonen, hälsar på de här männen som har skiljts från sina familjer, först i arbetsläger. De vet inte varför de är där, de vet inte hur länge de ska vara där, och de hålls i omänskliga förhållanden där. Och den där scenen där det är sabbatskväll och de ber tillsammans, och så kommer ett gäng tyskar som avbryter dem och börjar trakassera dem och hota dem. Den där scenen fanns i olika, lite olika skepnad med från första början. För mig är det liksom den scenen, ska vi säga, där de judiska bönerna, sabbatsbönen, blir som ett liksom passivt motstånd mot det trakasseriet. Den är för mig det hjärta i filmen. För mig är det liksom en film i filmen, och den är liksom den scen som sammanfattar vad det där allt handlar om.
Det är ju visuellt också en väldigt slående bild. Och jag tänkte att det här är, om man talar om dina filmer i termer av tro och sånt här, så här finns faktiskt just de här bönestunderna eller gemenskapen när man firar sabbat. Det finns också tidigare i filmen. Känns som väldigt centrala byggstenar helt enkelt för att skildra den här kulturen och den här samvaron.
Jo, jag skulle, det är klart, till exempel psalm 95 som är den som du ber på muren eller läser på muren, det är ju någonting som vi har gemensamt liksom, som kristen, som jag har gemensamt, som judarna och kristna har gemensamt. Hela saltaren och alla saltar psalmer, så det är liksom bekant stoff för mig också i någon mån. Men jag skulle säga att främst finns de här judiska bönerna ändå mer som markörer i filmen. Alltså dels som att de ger en rytm i den, liksom sabbaten ger en rytm i veckan, och fredag kväll när man tänder sabbatsljusen så slutar allt arbete och det blir ett lugn infinner sig. Så det handlar också om markörer och bara liksom att vara tydlig. Och att jag har ju här också, apropå det, att man som filmmakare går in i verkligheter som inte ens egna verkligheter. Så jag menar, när jag gjorde Den bästa mödrar som handlade om ett krigsbarn, så ändå känner jag mig så där ganska skakig på knäna. Att gör jag nu rättvisa av de här människornas erfarenhet? Det är klart att man gör ju aldrig rättvisa åt allas erfarenhet. Men lyckas jag fånga någonting som folk kan känna igen och säga, men någonting av det där upplevde, någonting av det där är sant. Och det är ju klart att när jag liksom träder in i den här minoriteten, den judiska minoritetens liksom verklighet, så är det klart att jag som icke-jude har ställt mig samma fråga varje dag, att lyckas jag göra rättvisa åt det här. För att någonstans är det ju att vad helst man behandlar som filmmakare, så gör man film av det, och det måste liksom förenklas eller liksom tjäna filmens syften. Men samtidigt vill man göra rättvisa åt det och inte missbruka på ett sätt ett förtroende som man har fått.
Kyllähän te tiedätte, että tämä on juutalaisten kauppa.
Abraham.
Just niin.
Abraham. Abraham Stiller.
Janka, itse komma. Heillä on täysi oikeus olla täällä. Ja niin on hänelläkin. Mutta sun olisi nyt parasta häipyä.
Siis mitä?
Jag tänker mig så här att när det gäller filmer om andra världskriget ur olika synvinklar, så de finns ganska många i det här skedet. Och då funderar jag, att hur mycket funderar du på det innan du gick in i det här? Att hur ska jag kunna tillföra någonting eget? Vad är liksom min, inom citationstecken, take på det hela?
Det här är ofta en fråga man får också av finansiärer. Vad är det för nytt du berättar här och vad är det du vill komma med? Och det är klart att som filmmakare ser man inte sig själv utifrån. Och jag har också svårt att tänka, hur ska jag säga, när jag är inne i ett projekt eller någonting berör mig, så ser inte det utifrån så att jag kan ha den analysen så att jag helt klockrent kan säga att jo, men det här är det nya i sammanhanget. Det här är liksom, och jag tror också att om man är ute efter att bara att hitta något nytt, så då har man också fel approach på det hela. Utan snarast måste jag fråga så här, vad är det som berör mig i det här? Och det som berör mig i Aldrig ensam är det att det är en berättelse om en hjälpare som vill hjälpa och tror sig kunna hjälpa, och sen ändå går det inte riktigt vägen. Och där tror jag vi kan känna, det är där jag känner igen mig, det är där jag tror vi kan känna igen oss. Det finns ju mycket i filmen som är väldigt allmänmänskligt, och en sak är det här, att vi har varit med om de här situationerna, vi lovar en vän eller en bekant, en släkting, och säger, jag finns alltid där för dig, du kan ringa när som helst, jag är här. Och så händer någonting, och vi var inte där när det gällde. Och det kan gälla det ena eller det andra, Och jag tror många av oss har ställt oss den här frågan. Varför fick jag inte hjälpa? Jag ville ju så väl. Varför blev det fel? Och kanske frågan också, följdfrågan är den att hade det varit bättre att jag inte överhuvudtaget har lagt mig i det här, liksom, att försökt hjälpa någon annan människa, att när det en gång inte blev bättre utan kanske sämre, hade det varit bättre att jag hade varit tyst. Och det är liksom lätt att vara uppgiven i en värld som man tycker att det mesta just nu ser ut att gå liksom åt fel håll. Finns det något som går åt rätt håll överhuvudtaget i den här världen? Och då tycker jag på något sätt att ändå i möte mellan människor så finns det försoning. Och man ser, och jag har själv upplevt situationer när man går till en annan människa och säger förlåt. Förlåt att jag inte kunde bättre, förlåt att det inte nådde ända fram, förlåt att jag gjorde fel. Och jag förlåter dig. Och det här att kunna liksom hitta den, vi lämnar det där bakom oss och vi går härifrån vidare och lämnar det där. Så det är någonting som är otroligt befriande och kanske det bästa som finns och det viktigaste som finns någonstans. Och det är det som den här filmen långt handlar om för mig.
Det här elementet av skuld och försoning är ju någonting som du har jobbat med i många av dina filmer. Det finns ofta som något slags stråk av det. Fanns det någonting som var annorlunda, tyckte du, den här gången i så att säga att skildra skulden å ena sidan och försoningen å andra sidan?
När man talar om liksom holocaust så är det liksom någonting som är, liksom, det är helt ogripbart. Det är så stort och det går liksom inte att komma och säga att jag har ett svar på det här eller jag vet hur man ska hantera det här. Utan det är ju liksom den typen av ondska vi talar om som inte går att få grepp på. Det går inte att förklara på något sätt. Vi kan liksom hålla på i århundraden och vi får inte liksom någon annan förklaring än att det är någon slags liksom enorm ström av mänsklig ondska som bara liksom sköljer över den här tiden och de här länderna. Så det gick inte heller att gå dit, att man skulle liksom förklara sig eller liksom försöka ge någon slags... Vad vi kunde göra var att vi kunde ta fasta på en människa som ville väl. Och vad som skiljer sig från tidigare filmer... När jag sa att filmen är en gammal för mig, men den är ändå så pass ny att kanske jag skulle behöva lite tid för att se den tydligare. Har du någon analys av det där?
När jag tänker på det här elementet av försoning blir ju så att säga får en fysisk form i den här filmen, vilket gör det så väldigt tydligt. Jag tycker också att det är en väldigt stark bild. Man kan inte avslöja för mycket nu, för lyssnarna kommer inte att ha sett filmen ännu, men det blir en slags konkretisering av det här, just den här förlåtelsen som finns mellan två människor. Alltså det är ju, du, precis som du säger, men det här är ju inte en sak som man kan på något sätt på god finlandssvenska kuita med någonting. Det som hände är precis som du säger, ofattbart. Men mellan de här två människorna så finns det en slags transaktion.
Ja, jag menar, det finns ett judiskt talesätt eller ett tänkesätt där om du hjälper en räddare människa så räddar du en hel värld. Och jag tycker ändå att någonstans liksom i våra egna liv så är det värt att söka försoning med den där ena människan. Även om vi inte kan påverka allt det vi som sköljer över oss så ändrar det på någonting. Och det har någon slags återverkningar i den människans liv, i den generation att vi har sagt förlåt. Att vi har sagt, jag ändrar mig, jag ångrar mig.
Mm.
Och det är farligt om vi lever i en tid där man inte får påpeka saker åt varandra. Förstås i kärlek, förstås i välvilja. Och det är klart att det finns stunder när man ska vara tyst, men det finns stunder när man ska också tala och säga, vet du vad, jag tror att du behöver ta i det där. Jag tror att du behöver ändra dig på den punkten. Vi behöver få se det åt oss själva, först och främst. Men det finns stunder när vi behöver se det åt andra också, i kärlek. Inte åt vem som helst, när som helst, men åt någon gång.
Om vi ännu uppehåller oss vid det här med det religiösa perspektivet och du har haft det i många av dina filmer, men här finns det uttalat den här frågan om att var finns Gud i det här. Är det någonting som du har funderat på mycket i samband med den här filmen som arbetsprocess?
Jag skulle säga så här att jag dels var det ju en fråga vi som människor liksom inte liksom undgår, inte heller jag som kristen, det är klart att jag frågar mig ibland den frågan, jag tror att också alla troende frågar sig den frågan ibland inte, det är ju så att vi förstår eller är överens om allting som händer och tycker att det är rätt, utan ibland är det oförklarligt och vi frågar oss var är Gud, men jag tror att det var en fråga som här i filmen ställs den frågan ganska tidigt i skenorna, men jag tror ju att det var på något sätt den frågan sammanfattar nog den fråga som judarna hade efter andra världskriget, under Holocaust och efter när allt det här kom fram, att vad som hade hänt, så tror jag att den frågan är nog en fråga som fanns på många släppar. Att var är Gud i allt det här? Hur får vi det här att gå ihop?
Meille juutalaisille tämä maailma on menossa sellaiseksi, että ei sitä voi mitenkään pitää itsestäänselvänä. Kun me juutalaiset saarin aikaan tulimme tänne, se oli
invaasio.
Just niin. Pari tusinaa köyhää ihmisparkaa, jolla ei ollut mitään. Mun isä ei ikinä kantanut asetta. Se oli köyhä musikantti. Ja katsokaa, missä minä olen nyt.
Olisiko fiksun vaimon ansiota?
Ja miten se eroaa muistessa huolessa? Mutta se, mikä erottaa meidät juutalaiset kaikista muista ihmisistä, on, että melkein missään muualla Euroopassa meitä ei kohdella sellaisina. Kohdella ihmisinä. Tätäkö me haluamme? Tähänkö tämäkin maa on menossa? Onko tämä teidän mielestänne Suomi?
Det är många saker man inte kan förutse när man ger sig in i ett projekt, och när du säger att det här är ju någonting som har funnits med dig under väldigt många år som en tanke, att det här vill du göra som film. Det varken du eller någon annan har kunnat förutse har ju varit det att världen har tagit en vändning som den har gjort under tiden. Har det påverkat jobbet med filmen? Jag menar, för att ni var inne i inspelningsskeden när det började smälla i världen igen.
Det, jag tror att under hela den här tiden som vi har hållit på med det här projektet, så har det liksom hänt gång på gång att vi har ungefär öppnat tidningarna med producenten Ilkka Matila och andra arbetskamrater och liksom skakat på huvudet och sagt, det är inte sant hur aktuell vår film. Ofta har det handlat om flyktingskap, för det är ändå väldigt mycket det den här filmen handlar om. Det handlar om att börja på nytt, att få börja på nytt, att finna hopp, att få nytt fotfäste. Och det handlar väldigt mycket om hur vi behandlar våra närmaste. Att den där på något sätt gammaldags, men tänkvärda tanken att det kunde ha varit jag. Att han och hon som nu står där och inte har någonting, någon som nu knackar på och inte har någonting, har förlorat allt. Varför ska jag hjälpa den här människan? Jo, för att det kunde ha varit jag. Och det, jag tycker att det är liksom på något sätt också ett hjärta i filmen. Men under hela den här tiden så är det klart att på nytt har det kommit händelser som vi har tänkt att, men det är inte sant. Att hur aktuell är den här filmen? Och inte bara då de här senaste tidens händelserna. Men det som känns riktigt avigt egentligen, det är det här att också den politiska jargongen, det känns ibland ganska lika nu som det kändes på 30- och 40-talet. När vi har forskat och sett hur folk talar om flyktingar idag som bara någon slags liksom massa som man måste behandla som en massa. Och det fanns väldigt likadana tongångar på 30-talet. Jag är inte här i radiosändningen upprepa liksom de fula uttryck som folk talar om andra människor. Men liksom, att var finns den här tanken då att det kunde ha varit jag? Var finns den här tanken om att också de här människor har föräldrar, de har barn, de har syskon, de har vänner. Och att de förtjänar liksom åtminstone en chans.
Pyritte pelastamaan jonkun pirumarkoja. Niin, koska olitte köyhä pirulainen itsekin, ennen kuin pääsitte rikkaisiin naimisiin. No, nauttikaa nyt siitä niin kauan kuin sitä kestää. Älkääkä sekaantuko asioihin, jotka eivät teille kuulu.
Minä autan näitä ihmisiä.
Autatte?
Niin.
Oletteko te oikeasti noin pöyhkeä? Vai pelkästään tyhmä?
När du tänker på filmen som konstform, om man funderar på med flyktingperspektivet, vilket perspektiv man än tar på den här typen av tematik, så kan du ha debattprogram, du kan skriva en historisk roman, du kan skriva undersökande journalistik, vad som helst. Vad tycker du att det är filmens bidrag? Vad kan filmen göra som inte andra konstformer kanske kan när det gäller att komma åt ett sånt här tema?
Filmen kan finna på något sätt någon sanning genom fabel. Vi kan föreställa oss och vi kan öka inlevelsen. Vi kan, en artikel kan ändå ha ett krav på sig att vara i någon mån objektiv. Men när vi gör en filmberättelse så Vi kan inte veta vad som har sagts bakom låsta dörrar, vi kan inte veta vad som händer där, men vi kan föreställa oss vad som har sagts där. Och jag tycker nog att filmens styrka på något sätt är att den tar oss liksom, speciellt om den kan peka på någonting som till synes är ingenting eller så här, liksom, att ge oss ett nytt perspektiv att säga, det här som inte så mycket ut för världen, vet du vad det fanns? Det fanns det här. Eller den där som vi så snabbt dömer ut, den där människan, vänta lite, vet du vad du talar om? Jag menar, vi har säkert alla gjort oss skyldiga till det, att vi har första, vi dömer ut någon människa från första ögonblicket, den där, jag vet vad den där är för en. Och så går det kanske en tid, en vecka, två, så får vi ångra oss, uppsan sa, jag visste inte alls vad det handlar om. Och det är på något sätt filmens styrka, tycker jag, att vänta lite, det finns något mer här.
Film är ju också väldigt sådär emotionellt, det är ju någonting man engagerar sig i på en ganska sådär primitiv nivå egentligen. Du går in i de här människornas känslor och det som sker. Och jag funderar när det gäller den här filmen, hur mycket ni talar om och hur mycket ni tänkte på vilken känsla ska så att säga vara på ytan. För att det finns så många starka känslor i det här. Det finns desperation och det finns sorg och det finns skräck och det finns alla, liksom hela spektret egentligen av känslor. Att vilken emotion ska man spela på och när?
Det är ju när filmen är liksom ett multikonstverk där allt påverkar allt, så kan jag ju försöka orkestrera det hur som helst. Men samtidigt så kan skådespelaren ha en lite annan syn. Jag kan göra det här lite lättsammare. Ska jag göra det här lite lättsammare? Ska jag ta lite tyngre det här? Ska jag trycka på det här eller ska jag trycka på det där? Och där när det är så många beståndsdelar, och scener i en film spelas inte in i rätt ordning, utan spelas ju ofta in i en logistiskt vettig ordning. När vi är här så spelar vi in de två, tre scener som minsann inte kommer efter varandra i filmen, men som utspelar sig i det här utrymmet. Och sen när den klipps ihop och du ser alla de här bitarna av den där platsen som vi egentligen filmar där kommer nu här och den här skådespelaren, liksom, så är det svårt att helt kunna, eller man kan inte förutse vad slutresultatet kommer att bli. Och sen, fast du skulle ha klippt den filmen, så ligger det som ligger framför dig ett par arbetskedjor med ljud och musik där igen nya, både nya konstarter kommer in, men också nya temperament kommer in och sätter sin prägel på det där. Och då kan det hända att till exempel en klippare har hittat skönhet någonstans där jag inte ens har kunnat se det på inspelningsplatserna, eller en kompositör har gett liksom mening åt ett litet ögonblick som jag nu inte har tyckt att det är så mycket, men som han har sett att här är någonting, och så har han tagit fram det genom att ge det synlighet genom musiken. Ja, det är bara helt enkelt svårt. Jag har någon slags, klart jag har alltid någon slags bild och vision. Och jag har väl någon slags, jag tror folk, jag får feedback av teamet att jag är på gott och ont väl förberedd. Det vill säga att jag vet på förhand vad jag vill. Jag kommer ofta in och ser att kameran ska stå här och det vi ser är det här. Och kanske inte alla regissörer jobbar lika, utan ena kanske jobbar fram det småningom och sen blev det så här. Och det kan också vara bra. Men någonstans så har jag ofta en väldigt klar bild av vad jag vill fram till inspelningsdagen och inspelningsstunden. Men så fort skådespelaren redan öppnar munnen så kan det bli någonting annat. Och då om jag är klok så säger jag inte stopp, du sa det inte som jag hade tänkt det. Utan jag vill att skådespelaren ska säga det så att han eller hon tror på vad han eller hon säger. Och fast skådespelaren ofta har en tendens att vända sig till mig efter ett tag och säga, vad tyckte du? Och vad är det så här du menar? Så kan jag sällan svara på den frågan, vad är det så där jag menar? Det var nästan aldrig så jag menar. För att det är du nu, det är du som behöver tro på det. Och jag behöver förstås tro på när jag ser dig. Men den första som ska tro på vad den gör är skådespelaren. Och sen när du sammanför alla de här människorna som inte träffats förut, det är skådespelare, det är team, alla de här elementen, så är det alltid oväntat. Så ingen film ser ut som jag har väntat mig, men alla har förstås något element eller någon beståndsdelar som jag har tänkt mig, men ingen, jag menar, det här typiska är det att folk läser en, jag läser själv en bok och så säger man, det här skulle bli en film, det här, jag ser en film framför mig när jag läser den här boken, men alla när vi läser en bok ser vi en olika film framför oss, och alla när vi läser ett filmmanus ser vi olika filmer framför oss, men mitt i allt sen så blir det konkret och det blir en gemensam dröm vi delar.
Jag var med på den sista inspelningsdagen som ni hade i Helsingfors, där då medierna fick vara med och titta på. Och då slogs jag igen av hur, så att säga, mycket mekaniskt det är runt omkring. Hur stort ståhej det alltid är, mängd människor på plats. Och förutsättningarna har att göra med väder och varifrån vinden kommer. Och så här, det är så många saker som inverkar. Och ändå i den stunden när man säger att nu går kameran, så är det som om det skulle uppstå en viss sorts intensitet. Mm. Att vi vet att det här är det där ögonblicket. Och jag funderar under loppet av den här filmen, om du har haft specifika stunder, specifika scener där du har känt under inspelningen att okej, att nu kommer den där nerven, liksom, att här, nu blev det någonting speciellt av den här scenen.
Mm. Jag minns både och, jag minns att det fanns scener och jag tänkte att det här blir inte någonting, det här blir inte film, det här mer, det här faller i bitar. Den här nämnda Lapplandssekvensen med de här bönerna, så hade vi bara så stora väderproblem. Vi måste spela in 3-4 dagar i mulet för att sen kunna ta ner ljuset och det skulle se ut som skymning. Men du kan inte filma bara i skymning, för då har du bara en halvtimme på dig dagligen. Utan vi måste filma liksom så mycket vi kunde under mulna dagar. Men det var soligt de flesta dagarna. Så det mesta av den här tiden satt vi bara och väntade. Och det gick en timme, det gick två, det gick fem. Och sen liksom mitt i allt, okej, nu är det mulet och vi har en halvtimme eller en och en halvtimme på oss. Och så bara rusar vi. Så den skönhet som finns där är ofta skapad efteråt. Jag tror att det har varit kaos. Jag tror att materialet är liksom total kaos. Och sen har klipparen bara liksom klippt bort allt kaos. Och ljudläggaren har lagt i tystnad. Och så ser det ut som någonting som är väldigt nästan sakralt. Men det kändes som allt annat. Det kändes då också som att nu byter jag bransch. Men när vi satt där och teamet runt omkring då liksom, de spelar fotboll där i muren med någon mostuva, eller de är på sina telefoner, eller de äter godis eller någonting annat. Och jag känner att jag sliter i bitar, att här var nu den här filmen som jag väntat på i 15 år, och det är liksom, det är bara rena rama kaos och katastrof och det där. Och jag undrar vad jag ska göra här efter nu. Och sen å andra sidan så finns det stunder ofta i skådespeleri. Och jag skulle nog säga att i den här filmen så var det liksom de här 2-3 månaders stunden också med skådespelaren som jag igen fick uppleva det där. Att tänk att jag får sitta här på en meters avstånd och uppleva den här nerven. Att det som du säger, att när kameran går, det kan vara liksom jättekaos. Och det är liksom människor som gör så olika. De hamrar och de spikar och någon håller på att hämta smörgås där borta. Och det är liksom sån här. Och sen mitt i allt, så är det sådär som att liksom, som lite som en liksom symfoniorkester, att mitt i allt så är det liksom ta-ta-ta, och nu börjar det.
Lyssna också på Kulturpoddens diskussion om filmen Aldrig ensam, som du hittar på Yle Arenan.